Och det här är från Matteus 21, vers 1-9, och vi kommer få upp det här. Och det handlar ju om ämnet för palmsöndagen när Jesus rider in i Jerusalem. När de närmar sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: se till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, och andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.
God förmiddag. Trevligt att få fira gudstjänst tillsammans med er. Jag heter John Eidering. Jag jobbar för Ekumenia i regionen här. Det som är Region Väst. Man kan säga att det jag försöker göra är att hjälpa församlingen att få så bra barn- och ungdomsarbete som möjligt i relation till ledare. Jag har fått göra det i drygt 2 år jobba här. Det är något som är väldigt roligt och känns väldigt meningsfullt. Ska vi göra så att vi ber tillsammans? Ska vi stå upp när vi ber? Nej, går bra. Tack Jesus för din närvaro i våra liv och i vår gemenskap. Tack Gud för att du talar genom sång, genom musik, genom bibelord, genom bön. Och vi tackar dig också för att vi tror att du vill och kommer tala genom de orden som jag har fått förbereda, som jag tror är från dig. Nu ber vi Gud om att du ska göra någonting nytt i våra liv och att vi ska kunna vara öppna för det du vill säga. I Jesu namn. Amen. Några kapitel längre fram än den text som Sebastian läste i början, så kan vi ju läsa ganska detaljerat i de händelserna som är kring Jesu död och uppståndelse. Och vad man förstår utifrån de texterna och även vad Jesus säger tidigare är ju att han har full koll på vad som ska hända. Alltså, händelserna kring Golgata, allt där innan, det är ju liksom inget som överraskar Jesus, utan han vet ju vad som är på gång. Och Jesus berättar ju även för sina lärjungar vad som ska hända. Att folk ska vända honom ryggen, att han ska bli ensam. Och då säger ju Petrus, en av Jesu närmsta män: jag kommer minsann aldrig svika dig, Jesus. Ja, de andra kanske, de kanske kan göra det, men inte jag. Jag är liksom inte sån. Oavsett vad som händer, jag kommer stå fast vid dig, Jesus. Men Jesus svarar ju honom: jo Petrus, även du kommer göra det. Och ytterligare lite längre fram, precis när Jesus fängslats, så händer ju precis detta. Petrus får frågan vid 3 tillfällen om han känner Jesus. Men alla gånger så svarar han nej. Jag har liksom ingen aning vem den mannen är. Jag känner inte honom. Alltså trots Petrus först stora ord och sedan hans stora svek, så kan man ändå se att det sker hela tiden, så kan man se att det sker det som Jesus sagt och antytt skulle ske. Nämligen att han dör, att han begravs och att han uppstår från de döda. Trots att Petrus, som sagt en av Jesu närmsta män, sviker honom när han egentligen behöver honom som allra mest, så ändrar inte Jesus på utgången. Alltså det verkar han egentligen haft makt att göra. Jesus säger själv när han fängslas att om jag bara vill så kan jag kalla ner 12 legioner änglar till min hjälp. Men han gjorde inte det. Jesus väljer aktivt bort det. Alltså människors olika åsikter om honom, hur de ställde sig till honom, rubbar liksom inte Jesu agerande och hans målmedvetenhet. Och det här är egentligen en ständigt återkommande tanke i Bibeln. Att även om människor ena stunden lovar Gud ständig trohet, men nästa stund tar en helt annan väg än vad man sagt, så fortsätter Gud sitt verk. Vi kan se det tydligt och ofta i berättelsen om när Israels folk vandrade i öknen efter flykten från Egypten. Gud hade ju lovat att ta folket hem till Kanaans land. Och han hade liksom knutit ett förbund med folket, en överenskommelse om hur de skulle förhålla sig till varandra, kanske man kan säga. Men det tar inte lång tid innan Israels folk sviker sin del i avtalet, inte håller det man har lovat. Men trots det så slutar inte Gud att leda folket på deras vandring. Och vi ser det även i andra berättelser. Oavsett vad människor säger och inte säger, gör och inte gör, så verkar det som att Guds handlande inte ändras. Har Gud liksom sagt riktningen någonstans, så rubbar inget på det. Inte människors bifall eller människors avståndstagande. Och vi ser ju det i berättelsen om när Petrus förnekar Jesus, och inte minst i berättelsen om när Jesus rider in i Jerusalem, som Sebastian läste i början. Händelserna i den bibeltexten är egentligen inget ovanligt för den här tiden. Det var en sak som återkom, att kejsaren eller regenten, makthavaren, red in i städerna på sina ståtliga hästar och liksom togs emot av folket. Man hyllades på sin ritt och man fick lovsånger av folket som stod vid sidan om. Och det kanske lite kan liknas den Eriksgata vi har läst om i skolan, som kungar i Sverige på medeltiden red. Och då skulle ju de liksom bekräftas av lagmännen i olika städer i sin roll. Och precis den här ritten gör Jesus. Och han var ju värd att hyllas, det hade folk förstått. Han hade botat folk, han hade väckt upp folk från de döda. Han var liksom omtyckt av folket. Och inte minst så trodde folk att här har vi Messias. Alltså den befriare som Israels folk väntat på i flera hundra år, om inte tusen år. Den kung eller den krigare som skulle rädda Israel från förtryck och från fiender en gång för alla. Det tänkte folket att man såg. Och det är ju denna personen man därför ropar Hosianna i höjden om. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Och för att hylla Jesus på sin rit, så tar man av sina mantlar och lägger på marken framför honom. Eller man tar palmblad från träden och lägger framför honom. Men det märkliga är ju att några dagar senare så står samma människor och ropar högljutt att Jesus ska korsfästas. De ropar till och med så högt, så intensivt, att Pontius Pilatus, som bestämde i området, ändrar sig från sin första tanke att låta Jesus gå fri till att utlämna honom till folket så att han faktiskt korsfästs. Alltså tänk att folk kan svänga så. Från den ena dagen hylla honom som kung till den andra dagen kräva samma persons liv. Och här kan jag ju tycka, här borde Gud sätta stopp. Här borde han liksom sagt ifrån. Här borde han ändrat utgången på det som var på väg att ske. När man talar om kristendomen så är det ju tydligt att Jesus vill att folk ska följa honom. Följ mig är ju ord som Jesus ofta använder. Och författarna av flera av breven i Nya testamentet uppmanar ju folk just till tro och till efterföljelse till Jesus. Men Gud ändrar inte på utgången. Alltså Gud låter händelserna fortgå trots att till och med Jesu närmsta vänner inte längre står upp för honom. Eller trots att människors uppfattningar om Jesus svänger från ena dagen till den andra. Ena dagen älskar man honom, nästa dagen hatar man honom. Alltså trots det så verkar Jesu uppdrag stå väldigt klart och vara oförändrat. Alltså säga vad man vill, men det är liksom ingen populist som handlar i det som sker här, som bara känner efter vart strömningarna bland folket går och följer dem. Utan resan mot korset, mot det som påskens budskap basunerar ut, var ju påbörjad långt innan de här händelserna. Alltså långt innan att folket ena dagen ropar hosianna och andra dagen korsfäst, eller att Petrus ena dagen lovar att aldrig svika Jesus till att han andra dagen gör just det. När Jesus är i färd med det som är hans uppdrag, att rädda mänskligheten och liksom ösa ut sin kärlek över människor, så stoppas inte Jesus av vad människor tycker, utan han ser liksom till att fullfölja hela vägen. Alla vi som vill följa Jesus och som försöker göra det, vi vet att Petrus är inte den enda som lovat mycket men inte hållit hela vägen. Utan där tror jag vi finns allihop. Det står om Petrus att han, när han hade insett sitt svek, så grät han bittert. Precis det tror jag många av oss har gjort, i alla fall på insidan, när vi insett inte heller denna gången höll vi det vi lovade Jesus. Men utan att bortförklara, mena att det inte har någon betydelse eller liksom devalvera svekets betydelse, så ta med dig de här orden: Gud slutar inte sitt verk ändå, vare sig i den här världen eller i våra liv. Ena dagen ropar folk hosianna, andra dagen kräver de Jesu liv, och Jesus dör. Och det var bestämt när hosianna-ropen lät, och det var bestämt när korsfästropen lät. Och anledningen att Jesus lider och dör är mänsklighetens bästa, nämligen vår räddning. Och sådan är Gud. Ständigt är det liksom människans bästa som står på agendan för honom. Människans väl är det viktigaste för honom, oavsett om han blir hyllad för det eller inte. Luta dig mot det. Både när du hurrar eller när du kommer till korta. Ditt bästa står alltid för Guds ögon. I första Moseboken kapitel 12 så dyker berättelsen om Abraham upp. Och för att göra den historien kort, så kallar ju Gud Abraham att bryta upp från det land han bor i för att komma till Kanans land. Han får uppdraget att lämna hem och släktingar och landsmän och dra vidare. Och Gud lovar att genom Abraham ska människor bli välsignade. Att människor på något sätt ska bli berörda och påverkade av Gud genom Abrahams liv. Och Abraham kommer in i Kanans land och kommer till en plats som heter Tjeckien. Och där finns en plats som kallas för orakelterebinten. Och vad jag förstår så är det en plats för avgudadyrkan, en okult plats. Och när Abraham kommer dit så säger Gud till honom: här ska du bygga ett altare och tillbe Gud. Alltså Abraham kommer till en plats där människor har en annan kultur, en annan historia än han själv. Ordet Gud betyder säkert något annat för dem än vad det gör för Abraham. Och där säger Gud till honom: bygg ett altare och tillbe mig. Jag tänker att Abraham säkert fick en del mothugg bland folket runt sig, eller att han i alla fall inte fick medhåll. Men Gud hade liksom gett honom ett uppdrag. Han följde det och han litade till Guds lufte att folk skulle bli välsignade genom honom. Lyssna nu. Vi är barn till Abraham. Vi är hans ättlingar. Löftet om välsignelse till folk gällde inte bara genom Abraham, utan det har Gud lagt över varje kristen människas liv. En av de sakerna som gör Abraham speciellt är att han kommer till en plats där människor tänker, tycker, tror och agerar på ett annat sätt än han själv gör. Men ändå så tänker han, här kan jag bo. Här finns människor att leva nära. Gud har gett mig ett löfte och en kallelse att välsigna människor. Och då behöver jag inte bara vara med dem som tycker som jag, utan alla folk lovade Gud skulle få välsignelse genom Abraham. Han söker sig inte bara till dem som håller med om allt eller tycker som honom om allt, utan vad han främst gör är att han är trogen till den kallelse Gud lagt i hans liv. Han låter liksom Guds ord om hans eget liv komma före människors åsikter. Och därför tänker jag att människor får möta en speciell välsignelse genom Abraham. Och kanske vi kan lära oss någonting om detta. Gud fortsätter sitt verk. Han har bestämt sig för att välsigna människor, möta människor där de är. Och som kristen så har man möjligheten och erbjudandet att vara en del av de tankarna, av det uppdraget Gud har. Men allt för ofta så störs och hindras, i alla fall jag, av människors åsikter och tankar om mig. Och det tror jag, att kanske vi missar en del av det Gud gör och vill göra i våra liv på grund av det. Men Abraham gjorde inte det. Och Jesus gjorde inte det. Och utifrån det så kan vi ju någonstans hitta både inspiration och lärdom. Genom Abraham kan man säga att välsignelsen kom in i världen. Och den är Guds folk kallade till att bära till folk. Luta dig mot att det är främst på Guds initiativ där vi får vara använda av honom. Och sätt då en större tilltro till att Gud gör sitt verk oavsett vad människor tycker och tänker om allt vi gör och inte gör. Det stryker den här berättelsen om, precis som påskens berättelser med hosianna-ropen och korsfästropen lär. Vi ska läsa från Filipperbrevet 2 när Paulus skriver om Jesus. Det kommer här på väggen. Det står så här: han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära. Den här dagen är det en stor uppmaning för oss att ropa vårt hosianna i höjden över Jesus. Alltså någon form av möjlighet för oss att liksom lägga ner palmblad och våra mantlar framför kungen som kommer ridande. Men varför ska vi egentligen det? Alltså vad är det Bibeln menar att själva hyllandet av Jesus riktar sig mot? Jo, precis de här orden från Filipperbrevet. Vi använder ju ofta orden i kyrkan om att Jesus är kung. Men vi förstår av händelserna att det här är inte en kung av världslig makt och kraft med ett land liggande under sig, som det som var det som Israels folk hade väntat på under alla år. Utan Gud har upphöjt Jesus över alla andra namn. På grund av att Jesus gjorde sig ödmjuk, avstår från allt det gudomliga som var hans, och så dör han den mest smärtfulla och skamliga död man kunde dö framför ögonen på sina lärjungar och följare. Och betydelsen av den, konsekvensen av den, är ju människors väl, vår frälsning. Och för att Jesus sätter detta före allt annat, så upphöjer Gud honom över allt annat. Och på grund av detta så skriver Paulus, ska alla knän böjas för Jesu namn. Alla tungor bekänner att han är Herre. Och den här dagen är en utmärkt dag att stämma in i de orden. Det är palmsöndagen. För oss är den annorlunda än för de som stod på plats och bevittnade när Jesus kom ridande. För vi sitter ju på ett sätt med facit. Vi har ju liksom den hela bilden och förstår på ett tydligare sätt vad som händer och vad alla saker betyder. Men vårt rop är inte annorlunda än deras som stod vid vägen när Jesus kom ridande. Vi inbjuds till att ropa och sjunga vårt hosianna, vårt halleluja. Men det var ingen krigare som kom ridande. Ingen mäktig kung med vapen och ett land, utan de fick en annan kung, en som gjorde sig ödmjuk och dog. Och det var precis det folket behövde, och det är precis det även vi behöver. Och beslutet att låta detta ske, det stod fast hos Jesus. Även om folket inte förstod allt han gjorde, vad det betydde, om de hyllade honom eller hatade honom, hans kärlek, hans fokus stod genom allt han utsattes för. För det var mänsklighetens räddning han hade framför sig. På Jesu tid så var Jerusalem det andliga centrumet i området kring Medelhavet. För där fanns ju templet, dit åkte man ju för att tillbe. Och när Jesus rider in i Jerusalem så är det liksom ingen tillfällighet att det är just Jerusalem han gör det i. Utan han rider ju som ringhetens kung, som det stod i de gammaltestamentliga orden som var med i texten Sebastian läste. På ett litet lastdjur in i mänsklighetens andliga centrum. Och vad palmsöndagen lär oss, det är att han gör precis samma sak idag. Men idag handlar det inte om Jerusalem som fysisk plats, utan idag är det ju våra liv, våra hjärtan som är det där centrumet, det som är du och jag. Och den här dagen så rider inte Jesus bokstavligt på en åsna, varken i den här kyrkan eller någon annan kyrka. Men erbjudandet om Gud själv som kommer till varje människa, det är vad palmsöndagen lär oss. Och därför är det du och jag som bör stå vid vägens kant med våra mantlar, med våra palmblad, och hylla den som vill rida in i våra liv. Budskapet som berättas överallt idag, det är att Gud själv kommer till dig. Se, jag står vid dörren och bultar. Och om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det är ord från Jesus. Och det stryker palmsöndagen under. Det är det vi hyllar. Till våra hjärtans dörr går ridturen för ödmjukhetens konung idag. Jag vet inte om ni tänkt på det, att kyrkans två största högtider, både påsk och jul, inleds med samma bibeltext. Både första advent, som ju någonstans är en tydlig inledning på julen, och palmsöndagen som är en tydlig inledning på påskveckan, börjar med samma bibeltext om att Gud kommer till oss. Och det säger ju någonting om Jesus, att initiativet ligger främst hos Gud. Och jag hörde någon säga, vad är egentligen den stora skillnaden på kristendomen och andra religioner? Och då pekade just på detta. I de andra religionerna så handlade det liksom om att klättra upp till Gud, om att nå dit han är, om att sträva dit. Men kristen tro säger något annat, nämligen att Gud kommer till oss. Och så börjar påsk, och så börjar jul. Båda högtiderna säger att Gud handlar på sitt eget initiativ, med människans frälsning framför sina ögon. Han formas inte främst av andras åsikter eller värderingar i deras rop, utan Jesus gör sig ödmjuk och är lydig hela vägen, från födseln i ett stall till döden på korset. Och därför har Gud upphöjt honom över alla andra namn, och därför får vi också göra det. Ska vi be tillsammans? Herre, vi vill säga vårt hosianna i höjden. Vi vill böja våra knän, vi vill lägga ner våra mantlar. Vi vill lägga våra palmblad. För du som är ringhetens kung, ödmjukhetens konung, världens frälsare. Tack Gud för att det är du som kommer till oss, Herre. Det är du som kommer till oss. Tack för att vi får liksom leva våra liv på de ord. Om att initiativet ligger hos dig, Gud. Och att det du alltid har för oss, har framför dina ögon, det är vårt bästa, vår frälsning. Tack gode Gud för det. Och jag ber om att det är någonting vi själva också skulle kunna lära oss och inspirera oss av. Både utifrån det vi ser du gör i påsk och utifrån berättelsen om Abraham. Om att främst så vill vi vara trogna dig.